Johan, Jonas, Samuel, Åsa. Jag gissar att den sista sången också går att kategorisera under gamla godingar. Nickar samstämmigt här framme. Jag ska meddela kompositören nästa gång jag träffar honom. Ja, vi har kommit fram till den sista predikan i vår predikoserie Släpp fångarne loss. Jag tänker att vi därför börjar med textläsningen. Välsignelse är dagens rubrik. Men här kommer läsningen då från Andra Mosebok 12, vers 29-32. Oj. Ja, de är också väldigt bra de orden, men det var nog inte de, tror jag. Hittar vi dem någonstans? Nu. Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten. Den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan. Och även allt förstfött bland boskapen. Den natten steg farao upp, han och hans hovmän och alla andra egypter. Det hördes ett klagoskri i Egypten, för det fanns inget hus där inte någon var död. Farao kallade under natten till sig Mose och Aron och sa: gå er väg, lämna mitt land, både ni själva och de andra israeliterna. Gå och frambär offer åt Herren som ni har bett att få göra. Ta med både era får och era kor så som ni har begärt. Gå och be om välsignelse också för mig. Gå och be om välsignelse också för mig. Det är natt. Tragisk natt. Det är där vi startar. Oavsett om det var farao eller fängelsekund, människa eller djur, förstfödda dör. Alla. Så står det. Obehagliga ekon hörde vi av pandemi, av krigslarm i nuet. Men så avslutar vi med en ljusning genom två imperativ. Gå. Det är ett positivt gå. Och för det andra, och det kommer vi dröja oss vid ganska mycket idag. Be om välsignelse också för mig. Ett imperativ i texten. Välsigna mig, skulle man kunna säga nästan. Välsignelse. Och där, när vi har hört de orden, så är uttåget i princip klart. Om än inte genomfört i praktiken. Det återstår lite grann. Men faraos motstånd mot Guds befrielse är brutet. Det är det textens drama leder fram till. Och Gud är ju befrielsens Gud. Det har vi sagt genom den här predikoserien på olika sätt. Var och en av oss som har förkunnat här. Jag tar det ett varv till så här sista gången genom att resonera kring de här sakerna. Vad är det för Gud som ryms mellan den här mörka starten och den hoppfulla avslutningen? Vem är Gud? Och var hittar vi Kristus? Och utifrån då vem Gud visar sig vara, vilka bjuds vi in och bli? Vem är Gud? Den frågan är såklart alltid grundtonen i en predikan. Det måste det vara. Och svaret här, det är att Guds befrielse och välsignelse besegrar det exploaterande och förtryckande system som är faraos. Det är svaret. Och det sker i och genom svagheten i Israels folk. Och det antyder redan frågan som kommer ur Gud-frågan, alltså vilka blir vi? Ja, vilka blir Israel kan man ju ställa sig först då. I Andra Mosebok generellt, hela vägen fram till hit, den vill ju säga någonting om Att vara ett folk som har tillit till den till synes motsägelsefullt svaga kraften hos Gud. Och att inte falla tillbaks på de mönster som de lärt sig av den starke faraos dominerande kultursätt att göra saker på. Det är lättare sagt än gjort, men om du befinner dig i en förtryckande situation så plockar du ändå upp de mönster som förtryckaren har. Om du är i en tuff situation, hur formas dina reflexer? De formas väldigt lätt utav de som förtrycker dig, av det som är svårt. Men uppmaningen har funnits hela tiden att söka Gud. Och så vill jag säga någonting för när det gäller oss om att bli ett folk mitt i världen som litar på och håller ut i den lika svaga kraften i Kristus. Alltså det som fastan och påsken som står runt hörnet akut påminner oss om. Och snacka om att kyrkan behöver den påminnelsen nu. Snacka om att världen behöver den. Alltså ni kanske är bekanta med talesättet, och det är ni säkert. Man kan ta Israel ut ur Egypten, men det kan vara svårt att få ut Egypten ur Israel. Det är det jag talar om här. Vilka blir vi? Vi har alla en hel del Egypten i oss. Vem är Gud? Vilka blir vi? Sen finns det, sist av allt det vi läste, en symbolhandling som jag tycker sammanfattar allt det här och håller ihop det. Och det är när farao ber Mose om en välsignelse. Alltså jag tänker, det blir nästan som ett polaroidfoto, ni som är gamla då och minnas polaroidfoto, men en stillbild i alla fall av det ögonblicket. Och det säger det som en gång kommer bli oundvikligt genom Kristus. Nämligen att Gud vill hela systemets befrielse. Alltings befrielse. Guds förlåtelse och välsignelse. Den gäller oss och alla de vi instinktivt vänder oss emot. Det är det chockerande i evangeliet. Det var sammanfattningen. Så om du vill stänga av nu och swipa på din skärm så kan du göra det. Det är inga lätta saker, men jag ska ta dem ett varv till och reflektera. För att till sist låta den där bilden av farao på knä vid Mose, för det är så vi måste se det. Man stod på knä när man gav upp från den positionen och bad om en välsignelse. Det gjorde man på den tiden, i den kulturen i alla fall. Och den ska vi stanna vid till sist, och det får bli den som sammanfattar det. Men på väg in i och liksom, när vi börjar skruva på den här frågan, vem är Gud i det här? Då kan vi faktiskt inte gå förbi textens första mening. Jag vill helst inte läsa den igen, men jag gör det. Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten. Det finns ju hyllmeter av tolkningar kring det här, och de får ni gärna läsa. Oavsett tolkning så finns här en spegling såklart, och det minns ni kanske som har läst Moseböckerna. Den är teologiskt viktig. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det är så att i början av andra Mosebok, och där var vi förra vintern i vår predikoserie, där anstiftar en tidigare farao, men fortfarande samma system, ett folkmord i princip, då han beordrar att alla Israels nyfödda pojkar i princip ska kastas i Nilen. Och det är bara ett av många fruktansvärda exempel på ett system som är så trasigt att det inte längre ser människor utan bara fiender att undanröja eller resurser att utnyttja. Men här finns som sagt en spegel mot det som händer här, och den är viktig i dramat, och den är viktig för att montera ner den här världsbilden som så fullständigt dominerar farao. Tänk så här. Farao planerade för förstfödda hebreiska pojkar att dö genom att skicka ut dem på floden. Och nu dör förstfödda i hela Egypten. Det är en spegel, en fruktansvärd sådan. Men det är ingen exakt spegel såklart, det märker ni ju. Det som sker drabbar inte bara pojkar, det slår bredare. Och plågorna i sin helhet fram till hit, det här är ju den sista plågan ska man kunna säga. Det har drabbat allt skapat. Lars var där förra söndagen. Nilen, solen förmörkas, grödorna, boskapen och nu det vi kallar kanske idag för folkhälsan. Är det en pandemi eller plötslig spädbarnsdöd? Jag vet inte. Fruktansvärt är det. Det finns en del teologer som noterar likheter i det här, i alla de här plågorna fram till den här, med det som vi moderna civilisationer gör oss skyldiga till när vi behandlar skapelsen som en resurs, utan att beakta att vi och skapelsen, eller miljön eller naturen, kallar det vad du vill, är ett sammanflätat system av ömsesidighet. Det är vi de moderna som har delat upp de här. Men det är inte så det funkar. Du kan inte utsätta skapelse eller människa för vad som helst utan att det blir konsekvenser. Även om vi agerar som att det visst går. Och så föder det överexploatering och förlust av ömsesidighet, det föder cykler av klimatförändringar, det är torka, skogsskövling av sjukdomar som helt plötsligt flyttar sig mellan djur och människa, missväxt, förlust av försörjning, kamp om resurser, upplossande konflikter, krig, flyktingströmmar och så vidare i en elak cykel. En ekologisk kollaps, en moralisk kollaps som till sist är en teologisk kollaps. Eftersom vi agerar som om Gud inte finns. Och det är precis det Farao gör. Han har till och med uttryckt det flera gånger. Vem är Herren? Jag känner inte Herren. Så är då den dödsängel eller förgörare eller plåga som tidigare verser viskat om när den här sista plågan omtalas. Och som här beskrivs som att Herren handlar. Är det ett uttryck för den här kollapsen? Är det ett sätt att beskriva hur synden i människans frihet blir sin egen lön, ungefär som Paulus resonerar i början av Romarbrevet där människans trasiga beteende drabbar dem själva? Jag tänker att det är rimligt. Och så blir det också därför en grotesk spegel av Faraos egen idé om att dränka småbarn. En idé som bara är logisk när man sitter så insyltad i ett trasigt system, dominerat av makter och krafter som sliter isär och inte vill föra samman, förlåta eller välsigna just. Inte konstigt att det är natt i den här texten. Vem är Gud? Och Gud blir då den som står mitt i sin skapelse, mitt i mänskligheten, låter sig exploateras och som sedan tålmodigt väntar på att vi ska komma till honom. Oftast inte förrän allt har gått till synes ohjälpligt åt skogen för oss andra och skapelsen kommer vi fram. Men där väntar Gud. Och vad väntar Gud med? Förlåtelse och välsignelse. En annan väg att gå, till och med för Farao. Vilka blir vi om Gud är sån? De sista orden jag använde, förlåtelse, välsignelse och så, det kanske vi skulle få för oss att kalla för mjuka värden idag. Och vad förslår de i en hård värld? Vad hjälper de mot tyranner? Ja, som jag sa i början här, andra Mosebok har fram till hit gjort det allt tydligare och tydligare att Israel är kallad att vara ett folk som har tillit till Gud, tillit till den svaga kraften hos Gud. Det blir liksom exemplifierat i Mose ledarskap i den här berättelsen. Och de har kallats att vara ett folk som inte faller tillbaks på de mönstren de lärt sig av den starke Farao och den kulturens sätt att göra saker på. Och nu har vi precis sett konsekvenserna för den starke Farao och hans system och för massor med oskyldiga som dras med i fallet, för så blir det också. Och vi vet att Israel själva kommer att brottas med det här efter uttåget i öknen, när de får lagen, när de har fått lagen och så vidare och så vidare och så vidare. Vi känner igen det i oss själva också. Vad sa jag innan? Jo, man kan ta Israel ut ur Egypten, men man får kämpa med att få Egypten ur Israel. För oss efter Jesus, för det är därifrån vi läser den här berättelsen, så handlar det därför om att bli ett folk, som jag sa, mitt i världen, som litar på och håller ut i den svaga kraften i Kristus. En Kristus vars liv också hotades när han var ett spädbarn av en galen tyrann. Ni minns det ju. Den som fastan och påsken som står runt hörnet akut påminner oss om. Påsken, där Jesu eget liv och Jesu egna ord visar att förlåtelse och välsignelse absolut inte är några mjuka värden som man kan plocka upp sen när det blir lite lugnare. Utan det är det som är historiens konkreta mål och mening. Och snacka om att kyrkan behöver den påminnelsen nu. Snacka om att världen behöver den. Och det tar oss fram till den här symbolhandlingen sist i texten, som säger allt det där, som sammanfattar allt det där. Farao som uppmanar Mose att be om välsignelse för honom. Fram tills nu har Farao varit en envis maktfigur som kommit med befallande imperativ, där våldet alltid lurar runt hörnet, för det måste det göra. Gå nu och arbeta annars. Men nu vänder det. Farao kommer till Mose med ännu ett imperativ, men ett chockerande annorlunda imperativ. Vi måste förstå hur ohyggligt annorlunda det här är. Att han kommer till Mose och säger: be om välsignelse också för mig. Att närma sig en fiende, en som man förmodligen såg ner på, åtminstone ända fram till det här ögonblicket, med en begäran, och att gå ner på knä, det var och är ett kolossalt brott med alla normerande ramberättelser man kan tänka sig av. Och de för oss, och förmodligen för Farao också, men nästan ännu mer för oss normerande, det är berättelserna som styr oss om oberoende och självtillräcklighet, både på nationsnivå och på personlig nivå. Sitt med den bilden ett ögonblick. Det är inte en kompis som går till en annan kompis, eller en tjänare som går till någon som står över den. Det är Farao som kommer till en herdepöjk, eller gubbe vid det här laget, och går ner på knä. Det är som när sydstatsguvernörerna kom till Martin Luther King på 1960-talet. De som hade all makt. Eller när Sydafrikas dåvarande president de Klerk, hette han, var, kom till Nelson Mandela på 80-talet. Eller när kung David kommer till Nathan. Eller när Pilatus möter Jesus. Och så vidare och så vidare. Så händer Gud mitt i historien. Så kommer Guds rike. Oavsett hur svårt vi har att tänka oss att det är så. Sitt med den bilden. För det är det här som är Guds framtid. Det den här stillbilden berättar om. Det är det här som är Guds framtid. Det är den framtid som möter oss i Kristus. Det är det jag ser framför mig när jag till exempel läser Paulus hymn till den ödmjuke Kristus i Filipperbrevet. Just på grund av den här svaga kraften i Kristus, att han stiger ner, så skriver Paulus att Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Det betyder överallt. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jag tror vi hade den texten där också. Det är den Kristus. Ja, bara kring det här finns ju tusentals bibelstudier att göra kring hur Gud förändrar världen. Och kanske ska ni ägna er åt dem. Jag ska avsluta nu. Så jag nöjer mig med det här. Med att rikta vår blick mot den här symbolhandlingen. Och konstatera också att det här knäfallet inte, definitivt inte efter Kristus, kan förstås som det här. Min Gud är starkare än din Gud. Där fick du. Då ska min son få böja sig. Nej, det är inte så. För det visar sig att den guden, det slaktade lammet som Lars talade om förra veckan, är alltings mönster. Är den som sammanfattar allt, håller ihop och sammanfogar, det vill säga försonar allt. Så att vi snarare kan säga, vår Gud, han förlåter, försonar och välsignar. Där fick ni. Ni hör själva hur ologiskt det låter. Det är därför vi firar gudstjänst, för att vänja oss vid att det är det mest logiska som finns. Det är svårt att få ut Egypten ur vårat system. Det här är svårt att förklara, men det är just den guden som i Kristus först går ner på knä framför oss. Och väntar tålmodigt på att vi ska komma, så att vi, till och med farao, kan gå ner på knä. Eller vilken farao genom historien vi nu kan tänka på i det här ögonblicket. Kan gå ner på knä, omfamnas av förlåtelse och välsignelse. Och verkligen leva. Även om det är svårt att ta farao ut ur oss. Och även när vi och världen är så mest tragisk. De här obehagliga ekorna av pandemi och krig som finns i nuet. Gud förlåter, Gud välsignar. Ska vi be? Kristus, tack att du möter oss också i världens tragiska natt. Och att du möter med förvandlande förlåtelse, med nåd. Och när vi inte vet vad vi ska be, så ropar vi till dig. Och vi ropar ditt namn, Kristus. Vi ropar, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så forma oss, våra hjärtan, forma oss inifrån och ut efter ditt mönster. Så att vi kan bli både emottagare utav det och formade i oss själva och i andra. Amen.